Då ska vi se, en liten predikan ska vi väl ha här idag också. Och jag tänkte så här i veckan när jag började förbereda de här orden, att det är ju vissa söndagar som man känner lite mer oro inför predikan än vad man gör andra söndagar. Och det är ju framförallt de här stora högtiderna. Pingst, påsk, jul. Och sen när man har de här standardtexterna, förlorade sonen och så vidare. För det här kan ju du. Du har ju hört de här texterna läggas ut så oerhört många gånger. Och så tänker man, vad har jag att ge utöver det som du har fått höra? Men vi måste ju någonstans tänka och tro att den helige ande ändå gör ordet levande. För det är ju så att vi kan ju läsa bibeltexten gång efter gång. Och så är han där och så ger han sitt ljus över texten och vi upptäcker någonting nytt. Det här har jag läst så många gånger förut. Men nu såg jag det här och det har jag aldrig tänkt på. Så någonstans får vi vara lite förväntansfulla på att Gud öppnar våra ögon för något nytt. Pingst. Ja, det är ju, om vi utgår ifrån det judiska arv som församlingen också bär på, det är ju en av de tre stora högtiderna som Gud uppmanade folket att fira. Vi läser om det gamla testamentet. Och det här är tre högtider som har en väldigt djup andlig mening. Som talar till oss både i den judiska miljön och det judiska sammanhanget. Men Gud har också gett dem för att vi ska få ett profetiskt perspektiv. Det talar om någonting i större mening. Och den första stora högtiden, ja, det är ju påsken. Påskfirandet, där finns frälsningens evangelium väl förborgat. Du vet när Israels barn skulle tåga ut ur Egypten, hur de skulle slakta lammet, stryka blodet på dörrposten och de blev skonade. Guds ängel passerade, de frälstes. Och så var det ju när Jesus utgöt sitt blod eller gav sitt liv på korset för vår skull. Att Gud där ger oss friheten, Gud ger oss frälsningen. Vi återlöses för att Jesus bär vårt straff på sig. Så påsken, den instiftades i det judiska folkets miljö och det fick sin profetiska uppfyllelse med Jesus. Den tredje högtiden, jag hoppar över den. Den tredje högtiden, det är bärgningshögtiden. Och den firar det judiska folket precis innan det judiska nyåret. Den högtiden väntar fortfarande på sin profetiska uppfyllelse. För bärgningen av skörden, det syftar ju andligt sett på när Jesus kommer tillbaka, och det tror jag sker snart, när Jesus kommer tillbaka för att hämta sitt folk, för att bärga den andliga skörden. Den dagen, Herrens dag, väntar vi fortfarande på att få se uppfylld. Och så har vi den andra högtiden, skördehögtiden. Och det är där vi befinner oss idag. Pingsten kallar vi den högtiden. Och den är så här års också i den judiska traditionen, i början på sommaren, där man skördar förstlingsfrukten av den stora skörd som ska komma. Och den profetiska uppfyllelsen, den fick vi ju höra Siv läsa om här ur Apostlagärningarnas andra kapitel. När den helige ande utgöts över församlingen, Då fick vi, eller då öppnades dörren för en försmak av det som väntar Guds barn i evigheten. Ofta brukar jag predika på pingstdagen utifrån Apostlagärningarna 1 och 8. Det är en text som tydligt indikerar anledningen till varför den heliga ande kom. Här finns ju lite olika uppfattningar och synpunkter på andens funktion och uppgift. Men Jesus, han säger i Apostlagärningarna 1 och 8 att när anden kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Från Jerusalem ut till jordens yttersta gräns. Och det är ju också vad anden har att göra enligt Jesu tal i Johannes evangeliet. När Jesus sitter med lärjungarna innan korsfästelsen, så säger han att när hjälparen kommer så ska han vittna om mig. Så när vi nu tänker kring pingsten, när vi tänker på den heliga ande, så handlar det om att sätta strålkastarljuset på Jesus. Att tala om frälsningen i Jesus. Och det var ju precis det som skedde i Jerusalem när den heliga ande föll över församlingen. Folk var ute i staden och hörde berätta som Guds väldiga gärningar i Jesus på sina olika språk. Det var det dopet i den helige ande resulterade i. Församlingen bekläddes med kraft, gick ut på Jerusalems gator och talade om frälsningen i Jesus. Och det kommer sedan att leda till bärgningshögtiden vid tidens fullbordan. Idag ska vi slå upp Efesiebrevet. Och vi ska läsa några versar i Efesiebrevets första kapitel. Jag kommer att gå in i ärendet eller ämnet från ett lite annat håll här idag. Efesiebrevet kapitel 1, och vi läser vers 13 och 14. Där säger aposteln Paulus följande ord: i honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas. Vad som är viktigt att ta med sig in i de här tankarna när vi läser Efesiebrevet är den bärande tanke som aposteln ständigt återkommer till i Efesiebrevet 1 från vers 3 fram till och med 14. Han talar hela tiden om den position vi som lärjungar har fått genom tron. Han talar om att vi är i honom, i den älskade, i Jesus. Där lever vi vårt nya liv. Och därför blir det lite bekymmersamt när man idag lyssnar lite vad folk talar om, eller hur man talar om tron. Därför att jag upplever att man ofta rationaliserar bort Jesus i talet. Jag tror inte man tänker bort honom, men man talar gärna bara om Gud i det lite större, lite mer ogripbara, att Gud är den som ... Men då förlorar vi en viktig del. Därför att det är så att vi kan ju inte hoppa över Jesus för att komma till Gud. Utan Jesus är ju den nödvändiga vägen för att få gemenskapen med Gud. För att kunna möta Gud. Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom, läser vi i Johannes evangeliet. Så Paulus, han påminner ständigt här i sin bön i början på Efesierbrevet om den troendes position i Jesus. Och den 13:e versen som vi nu läst betonar det här. I honom, i Jesus har vi fått höra sanningens ord. Vår frälsningsevangelium. Det är i Jesus som allt väsentligt har sin rot och grund. Där finns evangeliets kärna. Tar vi bort Jesus, tonar vi ner Jesus, ja då tonar vi också ner frälsningsbudskapet. Vi kan inte förbise Jesus, för där är frälsningen uppenbarad. Och när Jesus undervisar, som jag sa, om den helige ande, så talar han att när han kommer så ska han vittna om mig. Han ska vittna om frälsningen i mig. Och det där tycker jag är fint och värdefullt att få påminna sig om. En del kan tala lite nedsättande om Gud. Hur kan Gud låta saker som vi ser omkring oss idag eskalera med barnsoldater, med krig och oroshärdar runt om i världen? Hur kan en kärleksfull Gud tillåta allt detta? Ja, hur Gud tillåter det kanske jag inte kan säga så mycket om. Men jag vet en sak, och det är att Gud har visat oss en väg bort ifrån det. Han har visat oss kärlekens väg i Jesus. Om vi tar emot Jesus och låter den helige ande levande göra Guds ordet i våra hjärtan, då kommer inte de här uttrycken av ondska och själviskhet och allt vad det nu kan vara. Det kommer inte att kunna manifesteras. Därför att när Guds ande präglar våra liv så blir det en annan atmosfär. Och det är därför Petrus också så tydligt förkunnar på pingstdagen: omvänd er och låt er döpas i Jesu namn till förlåtelse för era synder. Och det är det första jag vill framhålla här idag. Det är förstlingsfrukten, skördehögtidens budskap, som handlar om frälsningen som vi äger i Jesus Kristus. Och det där är Nya Testamentet så genomsyrat av. Talet och tanken om hoppet. Att Jesus kom för att friköpa oss ifrån den här världens band. För att ge oss en väg till den evighet som väntar. Vi får lyfta blicken från här och nu. Vi ser framåt emot den kommande härligheten och den himmelska evigheten. Dit är vi på väg. Och det är Jesus som gör oss värdiga att få gå dit. Och när det här blir verkligt för oss, när vi lever i hoppet, när vi präglas av tanken att här är vi gäster som njuter av livet Gud har gett oss, som njuter av idag för sommarens härligheter, blomdofter och allt gott vi kan tänka oss så här. Vi föraktar inte livet här, men vi tänker och vet att det här är bara en försmak av det som kommer sen, som är så oändligt mycket bättre. Vi lever i hoppet om något kommande. Och då blir vi beseglade med den helige ande. Ni som brukar höra mig, ni vet att jag oftast använder Bo Giertz bibelöversättning när jag predikar. Idag har jag använt folkbibeln, men Bo Giertz, han översätter just med ordet beseglad. Folkbibeln talar om att vi tagit emot andens som ett sigill. Båda de här tankarna är lite svåra kanske att greppa för nutidsmänniskan vad de här betyder. Men när det gäller just det här med sigillet så talar det om några olika saker för oss. Och det första sigillet lär oss, det är att ett sigill bevisar äktheten. När ett sigill sitter som ett märke på något så talar det om att det här är ingen falsk kopia. Jag nämnde förut liknelsen om den förlorade sonen som du har säkert hört många predikningar om. Och då minns du att den här sonen, han lämnade sin far, han tog ut arvet, levde sitt liv i synd. Men trots avfallet och det dåraktiga som han gör så är han ju klok nog att omvända sig och gå hem till fadershuset. Han mötte en öppen famn. Han mötte glädje och kärlek. Och fadern ordnar en fest för denna fantastiska händelse. Och vid den där festen så får han tre stycken gåvor. Och det är inte gåvor i största allmänhet utan de talar också om någonting mycket djupare. Det första var ju dräkten som han fick. Och den dräkten är ett tecken på eller ett bevis för att han är antagen, han är hedrad. Sandalerna som var det andra, det vittnar om hans frihet. En slav hade inte sandaler på sina fötter. Slaven fick gå barfota, men den frie sonen, han hade sandaler. Och vi förstår att hans tanke var ju när han omvände sig, i bästa fall så får jag vara som en daglönare hos pappa. Alltså jag får vara en vanlig arbetare. Men det här sättet, genom att han får dräkten och skorna, då berättar fadern att nej, du är ingen daglönare här, du är ingen arbetare. Du är min son som har kommit hem igen. Och så det tredje som han fick, det var ju ringen. Och det är en signetring som han fick, alltså ett sigill. Och det ger honom myndighet att göra affärer i faderns namn. Han kan skriva någonting och så sätter han sigillet. Och den som får den här försändelsen vet att det här kommer ifrån honom. Det här är äkta vara. Och nu säger Paulus att den helige ande är ett sigill på den troendes liv. Det bevisar äktheten. Vi är Guds barn. Vi tillhör Gud. Och återkopplar vi till det som hände på pingstdagen i Jerusalem, förstår vi att de som hörde Petrus stå där och predika, de blev ju helt svarslösa för det som händer inför deras ögon, där de hör med sina öron. Det är på riktigt. Här har någonting hänt som aldrig har hänt förut. De här männen kliver fram och predikar om Jesus på språk som de egentligen inte behärskar. Det här är äkta vara. Och så gör anden budskapet levande och verksamt. Och vi läser att det hugger till i deras hjärtan och de tar emot budskapet. Så äktheten handlar inte minst om att Gud bekläder sina lärjungar. Och det var ju inte bara de som stod i Jerusalem på pingstdagen för 2000 år sedan. Det gäller dig som har kommit hit. Det gäller oss som lever idag, att Gud på samma sätt låter den heliga andes kraft komma över oss när vi tjänar i Guds namn. Så att det bevisar, här går inte han eller hon i egen mänsklig kraft, utan här är det ett vittne som den levande Guden har sänt in i världen. Och människor kommer att se och människor kommer att förstå att det här är på riktigt. Det andra som sigillet berättar för oss, jag ska ta det väldigt kort, det är att sigillet talar om framtiden. Och jag har berört den tanken lite tidigare här. Det handlar ju om vad Paulus sagt om tron. För när man nu skriver sitt brev och sen förseglar det, rullar ihop det, sätter sin signetring, sitt sigill på, så är det ju med tanken att det här ska någon en dag bryta sigillet, öppna rullen och läsa texten. Och därför brukar vi säga att den helige ande är, håll i dig, ett eskatologiskt tecken. Alltså den helige ande är ett vittne om vår framtid, om den kommande härligheten. Den vittnar om vårt himmelska medborgarskap. Och det tredje, i den 14:e versen säger folkbibeln då att den helige ande är en handpenning på vårt arv. Det är ingen bra översättning. Det är svårt att veta hur man ska översätta det där ordet. För ordet handpenning för egentligen tankarna åt fel håll. Ungefär som att den helige ande är en liten förskottsbetalning på någonting. Men Bojerts översättning underpant är väl ännu svårare att ta till sig för oss idag. Så vi går till grekiskan istället, den är mycket lättare. I grekiskan står nämligen ordet arabon här. Och för att förstå vad det är så går vi till dagens nutida grekiska. Där betyder ordet arabon, hör, förlovningsring. Det är bra. Anden är som en förlovningsring. Det är lite bättre, lite starkare än som ett förskott på någonting. För förlovningsringen är ju ett vittnesbörd om ett upprättat förbund som kommer att fördjupas och bekräftas i det kommande äktenskapet. Och du vet ju att Bibeln talar om församlingen, om Jesu lärjungar, om Guds folk som Kristi brud. Och vi läser om det himmelska bröllopet i Bibeln. Så vad den helige ande handlar om är ju inte bara om äktheten, om att någonting ska komma i framtiden, utan framförallt så talar ju den helige ande om den djupa samhörigheten som vi får med Jesus genom vår tro. Varje lem har fått den helige ande som sigill och tecken på vem vi tillhör och vad som väntar. Ja, det finns så mycket att säga om den helige ande, och vi skulle kunna hålla på inte bara hela dagen idag, utan vi skulle kunna hålla på hela veckan. Men det ska vi inte göra, utan jag vill bara sammanfatta det här att den helige ande handlar om att han visar att vi tillhör Gud, och den helige ande vittnar om vår framtid. Och så tänker du att här har han stått och pratat i 24 minuter och hade kunnat bara säga: den helige ande visar att vi tillhör Gud, och den helige ande vittnar om vår framtid. Men det är ju så roligt att predika, så jag kunde ju inte låta bli. Låt oss be. Jag tackar dig Jesus för att du har låtit den helige ande komma över ditt folk. Som ett tecken på att vi är dina barn. Vi är dina medarvingar. Vi är tillhöriga den himmelska världens härskare, universums skapare. Åh Herre, uppmuntra oss och låt oss få känna glädje över den verkligheten. Men också Herre, att du får prägla oss på detta, att vi njuter av livet här men förstår att någonting ännu bättre väntar oss i himlen. Låt det hoppet få leva i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.